Hej och välkomna till avsnitt 1284 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa podd om amerikansk politik som ni gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070-30-28-95-0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hej och tack.
Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA, så att, har du något du vill berätta?
Vi kan ju återgå till vår vän Andrew Cuomo, som då är snart före detta guvernör, ska jag gissa på, för delstaten New York. Och allt fler vill ju att han ska avgå. Chuck Schumer, som är då senator från New York, och Kirsten Gillibrand, som också är senator från New York, de kräver hans avgång. Och tydligen många medarbetare till Cuomo nu, sådana som jobbar i hans då, i kontoret med honom, går inte längre till jobbet. De vägrar gå till jobbet. Så att han sitter isolerad nu. Biden sitter i sin källare, Cuomo sitter i sitt kontor och målar Lena. Så att jag vet inte länge Cuomo kan hålla på så här. Men han är fortfarande inte bevisad skyldig. Men det är den ena historien efter den andra. Och tydligen ett par kvinnor nu kom fram igår, tror jag det var, som pratade om, som var väldigt, väldigt, tydliga med liksom graphical vad han hade berättat för någonting. Han hade liksom då varit, hur han hade tafsat på dem och hit och dit och allt vad det nu var. Så att det blir mer och mer grafiskt. Och igen, jag säger alltid att man är oskyldig till man är bevisat skyldig. Så att han är ju inte bevisat skyldig i någonting. Men en mycket obekväm situation. Anledningen till att han ska avgå är inte nödvändigtvis att han är skyldig. För det vet vi inte. Jag har ingen aning som pågår, va. Men det är att han krävde ju att Brett Kavanaugh inte... Andrew Cuomo var ju den som de som hetsade på mot Brett Kavanaugh för ett par år sedan. Väldigt, väldigt mycket, va. Så att man drog, om han är principiell Cuomo så borde han själv avgå nu. Därför att han ville inte se Brett Kavanaugh gå vidare. Eftersom han ska tro på alla kvinnor. Och så Cuomo säger då att tro på kvinnorna. För de har alltid rätt i sådana här sammanhang, va. Och ska man göra det, ja, då är ju naturligtvis då Cuomo själv skyldig. Så att hans egna ord borde han själv avgå på grund av.
Ja, vi kan säga att det är nu 7 kvinnor som har anklagat honom för grova sexuella trakasserier, i princip övergrepp också.
Och, fysiskt, han har liksom tafsat på dem fysiskt allt vad de snackar om, så att det är verkligen illa.
Ja, och det intressanta är att han gjorde så sent som idag, då sa han att nej, jag kommer inte avgå. Han sa så förut, men han sa så igen idag, och han menade att avgå, det vore att ge efter för cancel culture, sa han. Och han menade då att jag har inte dömts för något, precis som du var inne på, så att jag menar, de hittar på saker, de ljuger, och det här är deras sätt att försöka tysta med, det här är cancel culture, och jag kommer inte efter för det. Och han lät ju sådär stöddig som man brukar vara, men sen såg jag ett inslag på Fox News med massa delstatspolitiker, republikaner och demokrater, som sa att han är ingen har förtroende för honom längre, ungefär.
Ja visst, och precis som jag nämnde, han är ju en hycklare. Om inte han hade hycklat, om han hade sagt rakt ut om Brett Kavanaugh att man är oskyldig, man är dömd skyldig, då hade jag kunnat ge Cuomo lite mer stöd. Men eftersom han hycklar om det här nu, Kavanaugh var skyldig baserat på kvinnors ord, men han själv var oskyldig baserat på kvinnors ord. Mm. Det är det som jag tycker är oerhört vidrigt. Alltså typiska vänstern och liberaler håller på sådär, att det finns ingen principiell bakgrund. Man har ingen liksom, man är inte principfast, man liksom bara vänder kappan efter vinden bara för att politiskt utnyttja det på något vis.
Mm. Nästa grej kan jag ta då, och det är så här att nu har det snart gått ett år sedan George Floyd vart dödad av den här polisen då i Minneapolis i Minnesota, och nu har staden Minneapolis kommit fram till att man kommer att ge en rekordstor summa pengar till George Floyds familj, hela 27 miljoner dollar, och det här är då efter en stämning av familjen för vad som hände med deras familjemedlem då, George Floyd, och det här är rekordsumma, och familjens advokat, han sa att det här är det skickar ett kraftfullt budskap om värdet av svarta liv i Amerika. This is a message that the unjust taking of black life will no longer be written off as trivial, sa advokaten Ben Crump. Och det här tycker jag är, dels så tycker jag att en hiskelig summa pengar, därför att alla har vi ju nu sett den här videon när vad som hände egentligen, och det var fruktansvärt tragiskt att George Floyd dog. Det var beklagligt och det borde inte ha skett, men det är ingen snack om att polisen, de hoppade inte på honom och dunkade ihjäl honom, så var det inte, utan han gjorde liksom mycket kraftfullt motstånd, han vägrade att infinna sig i polisbilen, och de höll på 20 minuter att försöka ta det lugnt med honom, och han gjorde motstånd och sen försökte man hålla fast honom, och det kanske var överroll, det får bedömas, och det var tragiskt att han dog, men liksom, han var inget oskyldigt lamm, George Floyd, han var verkligen inte det, jag har sett videon, och 27 miljoner dollar till familjen för det här, jag menar, det är ju bara för att det är en stor show, att det blir en stor show av det här, jag menar, det måste finnas tiotusentals, kanske jag menar 100 tusentals amerikaner som har liksom varit med om samma familjetragedier, att någon anhörig blev dödad av polis eller hamnat i liksom trångmål på något sätt, och de får knappast 27 miljoner dollar. Eller vad tänker du om det, Björn?
Jag tänkte ett par saker tänkte jag nämna. Att du vet de här Angels mom vars söner och döttrar har blivit mördade av illegala invandrare i USA, inte får de 27 miljoner dollar av staten när Nej. Illegala invandrare mördar amerikanska medborgare. Så naturligtvis är det här liksom enbart signalpolitik. Det är enbart för att fallet blir uppmärksammat. Det är enbart det man gör. Och min andra kommentar när de säger att svartas liv, du nämnde att advokaten sa att svartas liv blir äntligen uppmärksammade. Man kan faktiskt göra, jag lägger inget värde i det här så jag säger inte att någonting är rätt eller fel, men man kan också hävda det här att nu när städer och så börjar jag se att okej, okay, nu ska det vara det blir stora stämningar och massa pengar. Många vita kommer inte att vilja bli poliser längre. Man ser redan där, vi har pratat om det många gånger förut, att många amerikaner vill inte bli polis, man förtidspensionerar sig. Man vill inte bli polis. Eller man vill inte bli polis där man behöver vara polis, där arbetsplatsen är de svarta bostadsområden. Utan enbart vita poliser bara säger att jag vill bara jobba vita bostadsområden. Så det här kommer att ske, det kommer förmodligen bli mer segregering skulle jag tro. Därför att vita poliser vill inte helt enkelt arrestera svarta längre. De som drabbas värst av när det blir polis, när det minskas ner i polismyndigheten, det är faktiskt svarta medborgare. Det är vita bostadsområden, det är jättetrevligt för vita poliser att vara poliser. För det är liksom, då är det ju, arresterar man eller råkar döda någon vit person, det, liksom, det får ingen uppmärksamhet, va? Och sen så faktum är att rent statistiskt så är kriminaliteten lägre i vita medelklassområden än till exempel svarta getton. Så är det bara fakta.
Så
att de som kommer att drabbas hårdast av sånt här, det är faktiskt i slutändan svarta, tyvärr. Och det är de som behöver ha mest hjälp av polisen. Därför att på grund av att mycket av kriminaliteten sker i svarta bostadsområden, i getton.
En liten avstickare, det är att våldet i Portland i Oregon, det har ju fortsatt, alltså det rapporteras ju knappt om det längre, därför att ja, det är tyst om det, men det har fortsatt, men nu har man börjat slå ner polisen och börjat bli lite tuffare i alla fall, har jag läst.
Ja, det var ju det vi pratade om längre, att det kan inte fortgå där och länge som helst, att folk tappar uppmärksamhet, man uppmärksammar inte längre, därför det är en del av vardagen, det är liksom bara så här varje dag ut och dag in. Jag tänkte också nämna det här med, jag läste någonstans i Facebook idag, det var någon som nämnde att det här med George Floyd och det här vad heter det, summan pengar som skulle delas ut. Vad heter hon? Ebba som blev, var det någon som hette Ebba som blev mördad av den här terrorister i Sverige för några år sedan, vad det nu var. Hon fick 60 000 kronor tror jag det var.
Ja, hennes pappa. Så att det är liksom, precis.
Så det är bara en ganska stor skillnad. Så man kan ju undra liksom hur människovärdet är där. Svenskar ser mindre på människovärdet, det är ingen snack, svenska staten.
Nej, visst är det så. Tyvärr. Ja, har du något mer?
Ja. Det är totalt kaos. Det är totalt kaos nere vid Mexikogränsen nu i USA. I februari så anhölls, eller vad ska man, arresterades över 100 000 illegala invandrare. Ryktet är nu i Latinamerika, Mellanamerika då. Latinamerika, typ Honduras, El Salvador. De länderna där nere, va, söder om Mexiko. Rykten, liksom, ordet på gatan är att Joe Biden är migrationspresidenten. Han gillar migration, va? Och tydligen så har mexikanska regeringen nu stora problem med kartellerna, de här drogkartellerna då som agerar då i Sinaloa och i andra delar av Mexiko som då naturligtvis smugglar över droger. De börjar också de ser mycket pengar nu i det här i migration och ännu mer än förut, va? Så att kartellerna börjar bli allt mer involverade i den här stora migrationen nu, därför att det är mycket pengar i det där naturligtvis. Så fort det är pengar något så kommer drogkartellerna in i bilden. Joe Bidens presssekreterare, hon sa, det är lite grann som Erik Ullenhag, hon sa att det är en utmaning, det är en stor utmaning, men det är ingen, men hon vägrar använda ordet att det är en gränskris, utan det är en stor utmaning. Det är som lite Ullenhag när han nämnde då att det är en spännande utmaning med massmigration ungefär, va? Men det är totalt kaos alltså vid gränsen. Jag läste idag, morse, det var någon polis, vad heter det, gränspolisen som snackade om att vi har ingen kontroll på det här läget. Det liksom bara flödar över människor. Jag såg en bild, några bilder, foto som var tagna, va? Och det var liksom bara människor under en bro. Jag tror det var ute i Texas någonstans. Det var människor under en bro där. Och jag vet inte hur mycket bevakning det var vad gäller staket och stängsel och sånt. Men det liksom bara var, det var bara massor av människor, hundratals säkert, som bara liksom sprang rakt liksom in i landet. Så man såg, det liksom var total kaos och det var bara 2-3 gränspoliser som bara stod och tittade på det där. Det finns inget vi kan göra det här. Det är fullständigt kaos vid gränsen nu alltså. Återigen, och Biden, han vill låsa in alla amerikaner på grund av corona, va? Men bara, det bara flödar in människor från Latinamerika, varav många säkert har corona. Det kan man ju bara anta, så är det ju bara.
Ja, precis. Nej, men alltså det ska bli intressant att följa just kaoset i gränsen, för det är någonting som Donald Trump hela tiden sätter fingret på. Titta vad som kommer att hända, titta vad som har hänt och sådär. Så att det blir spännande. En annan sak var att Joe Biden höll tal i, jag tror att det blir förrgår nu, om covid, om coronakrisen då. Och då sa han kommer beskedet att alla amerikaner ska ha möjlighet att vaccinera sig senast 1 maj. Och det har också inneburit att Joe Biden har hållit på ett x antal, jag tror att det är miljoner doser, som amerikanerna hade tänkt att ja, exportera utomlands, men som man nu kommer behålla i USA. Och det är då för att kunna speeda upp vaccineringen av amerikaner. Och det här har ju fått även folk i Sverige att reagera, att det här kommer att drabba oss. Och jag tycker att det var lite kul då, därför att Biden kritiserar ju alltid Donald Trump för hans America First policy. Men om det här är någonting, så är det här verkligen en America First policy. Vi har massa vaccin och de ska stanna kvar i USA.
Ja, precis. Jag läste precis samma sak idag. Jag tror det var 10 miljoner doser, om jag inte minns fel, av Johnson & Johnson. Någon av dem där, precis. Så det ska bli... Det är intressant att se om det var Donald Trump som hade gjort det här. Då hade ju hela Västeuropa och svensk media gått efter honom. Han är ju Adolf Hitler ungefär, va? Men nu när det är Joe Biden, det blir betydligt svårare att göra samma krigsrubriker, därför att det är samma Joe Biden som alla sa. Äntligen blir det Biden och han kommer äntligen liksom... Han kommer inte vara den här nationalistiska presidenten. Helt plötsligt då när det gäller coronavaccinen så är han en supernationalistisk president. Så det blev liksom inte riktigt det som jag tror Västeuropa och Sverige med hade tänkt sig. Det blir ganska komiskt.
Ja. Så kan jag säga att han hade ett online-möte idag med Australien, ledarna för Australien, Indien och Japan. De så kallas The Quad kallas de. Och det är de här allierade då i Asien. Och där så lovade USA och de här länderna att satsa ganska stora pengar på att få ut stora doser av vaccin till Asien helt enkelt. Jag antar att man inte räknar in Kina, men de här andra fattigare länderna i Asien. Och det görs då därför att de länderna har inga egna möjligheter att köpa de här stora mängderna, doserna av de här ganska dyra vaccinen. Så att en satsning av de här stora ekonomierna ändå i Asien för att få Asiens befolkning bli vaccinerad. Och där är då USA ändå en del.
Japp.
Ja. Har du något annat?
Jajamän. Det här coronapaketet är ju nu påskrivet av Biden. Det här som genomgick då först representanthuset och sen senaten. Och vi pratar ju mycket om att vänsterliberaler driver ju en rasistisk politik utan att kanske egentligen begripa det. Så i det här coronapaketet så har man avsatt 4 miljarder dollar för färgade, icke-vita bönder. Så om du, med andra ord, icke-vita bönder, du måste alltså då, du kvalificerar dig för stöd om du är bonde så länge du har rätt pigment i din hudfärg. Och det är ju fullständigt vansinnigt alltså. Så nu är ju många politiker då som bor ute i tittar man till exempel på i Iowa, till exempel många bönder ute i mellanvästern, Iowa, Wisconsin, och det är en stor vit befolkning i de delstaterna, va? De är ju rosenrasande och säger att det här är ju fullständigt galet, va? Bara för att jag är bonde och jag lider ju lika mycket som alla andra bönder oavsett hudfärg, men jag har för lite pigment i min hudfärg för att kunna få hjälp. Däremot så finns det en bonde som har mer pigment i sin hud. Så nu ska då staten då, med Bidens regering i spetsen då, ränna runt och vad ska man säga, mäta hudfärg på folk för att se om du får pengar eller inte. Va? Det är helt vansinnigt.
Sa du att det var 4 miljarder dollar?
Jag tror det var 4 miljarder dollar.
Helt otroligt, verkligen.
Ja, så du måste ha rätt hudfärg, du får inte vara vit. Du får asiat, latinamerikan eller svart. Men det är ju frågan om hur mäter man det? Det är precis som allt annat, va? Säg att du är till exempel en som Tiger Woods eller Kamala Harris eller... Ja, man har en vit förälder och en svart, får man hälften så mycket då eller får man ingenting? Ja. Hur drar man gränserna där?
Ja, det är helt absurt, verkligen.
Hur gör man det där? Ska man då visa upp sin person när man ansöker? Det här är alltså konkreta, intressanta frågor. Om jag ansöker, kan jag identifiera mig, även om jag då är född vit, kan jag identifiera mig som en minoritet? Till exempel att säga att jag kan identifiera mig som en kvinna eller som en man eller vad jag vill. Kan jag identifiera som en minoritet och få det stödet? Eller måste man visa upp sig person så det sitter en politiker och ska säga att, och har en mätsticka på något vis och säger att nej, du är för vit, du får inte. Eller hur konkret kommer det där att fungera? Alltså det är jättekonstigt, va, när man måste börja mäta hudfärg.
Ja, det låter helt absurt verkligen. Har vi något annat?
Ja, de Blasio vill ju fortfarande att Cuomo ska avgå, så han njuter ju av det hela det här. Jag tänkte också nämna att du nämnde att Biden gjorde äntligen en presskonferens i alla fall. Det var första presskonferensen på 50 dagar. Och jag läste lite grann i social media. Folk började, som jag nämnde i förra podden, att man folk både från höger och i mitten då, även demokrater, driver lite grann om Biden. Det var som att han har kommit ut, han liksom hittade ut i sin källare i några minuter. Så att folk ser det mer som ett skämt nästan än ett seriöst sätt att tala med folket. Men det är Bidens stil nu, va? Ja. Tyvärr. Jag såg också någonting som är intressant. Det pågår en kraftig konflikt mellan Chuck Schumer i kongress, i senaten, och Susan Collins. Han är demokrat, hon är republikan. Och Susan Collins är normalt en moderat demokrat. Men Chuck Schumer, innan senatsvals kampanjen i höstas, han försökte få bort Susan Collins. Han ville ha dit en, hon är ju en republikan, va? Men hon är då hennes senatstol i höstas var upp för omval, och hon var väldigt, vad ska man säga, vulnerable. Hon var väldigt, många trodde att demokraterna kunde ta den stolen i alla fall. Så han gick ut öppet och försökte motarbeta henne, va? Så hon och Chuck Schumer nu ligger i luven rejält på varandra. Och det är tydligen, det är riktigt ett iskallt förhållande mellan de två, som tydligen som senaten märker att de kommer inte överens längre. Och då visar det också det här att demokraterna snackar om att när vi väl kommer till makten, då ska vi förena landet, allt ska bli så bra och trevligt och så vidare, va? Men det blir raka motsatsen.
Mm. Ja, jag kan säga så här också, att vi pratar nu som att Andrew Cuomo vill inte avgå, ingen kan tvinga honom heller riktigt. Men i Kalifornien så kan man tvinga guvernören att gå igenom en recall, och det är ju prat om att man ska försöka få guvernör Gavin Newsom avsatt med en recall election. Och nästa vecka så är det slutdatum för det man behöver, vilket är 1,5 miljoner, 1,5 miljon underskrifter för att få till en recall 2021, alltså nu i år. Och ja, vi får se, det blir spännande om det lyckas, och då blir det alltså en omröstning, han får gå till omval egentligen, och folket får säga sitt en gång till tidigare innan det riktiga valet. Så att det ska bli jätteintressant. Och jag har också läst att republikanerna ser verkligen det här som sin stora chans, för den senaste de hade som verkligen vann något på allvar, det var när Arnold Schwarzenegger vann sitt omval, jag tror att det var 2006 kanske till och med, eller om det var 2003, som guvernör i Kalifornien, och därefter så har bara demokrater vunnit.
Ja, och jag läste någonstans 1,5 miljon röster. Jag tänker bara att det bor 30 miljoner invånare i Kalifornien, så 1,5 miljon personer. Jag tror de underskrifterna kommer att fixa sig. Det tror jag inte kommer att ha en större problem. En före detta borgmästare i San Diego, en svart man om jag inte minns fel, han är republikan och vill utmana Gavin Newsom i ett omval. Så det kan bli en svart republikan, före detta borgmästare av San Diego, som kommer att utmana. Och det vore ju intressant, för att då har ju då, vad ska man säga, då blir det en svart republikan mot en vit, väldigt impopulär demokrat. Så det skulle bli intressant val helt enkelt om guvernörsposten där.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, har du något mer?
Ja, Mississippi. Delstaten Mississippi. Vi har pratat om det här lite grann förut, det här med att transgenders då, att vad ska man säga, man kan byta kön och få tävla. Men biologiska män byter kön till kvinnor och så börjar de tävla i flicksporter och spöa skiten i tjejer. Det är liksom så USA har blivit nu, va? Delstaten Mississippi har i alla fall gjort en lag nu, skrivit en lag som förbjuder transgender, biologiska pojkar, att tävla mot flickor, va? Och tydligen så naturligtvis, det kommer ju naturligtvis hamna i domstolen, och 20 andra delstater stödjer Mississippi i det. Så vi kommer sannolikt att se en stort domstolsfall. Jag menar, det tar ju ett tag att gå igenom förkvarnen och mala i USA naturligtvis, men vi kommer att se ett domstolsfall så småningom som hamnar i högsta domstolen, en konservativ högsta domstol, och det är väldigt, väldigt viktigt i det här fallet, som kommer att ta upp frågan då när det står 20-25 delstater mot Joe Bidens administration, om biologiska pojkar ska få tävla mot flickor. Och det är någonting som kommer att absolut tas upp, för att det som sker nu, det är ju att Mississippi, även om Biden har tillåtit biologiska pojkar att tävla mot flickor, så har Mississippi förbjudit det. Som andra ord, delstaten går stick i stäv mot federala myndigheterna, och det slutar alltid med att då kommer ju Bidens regering att behöva stämma Mississippi, och då hamnar det i domstolssystemet, så det här liksom det fungerar, va. Och anledningen till att det är så viktigt att nämna att det är en konservativ högsta domstol, det ökar sannolikheten att Mississippi vinner och att Bidens regering får fel. Men det är ett extremt viktigt fall, för det här handlar om, får i slutändan, om HD har ju alltid då makten att det de dömer, det blir ju ett prejudikat för flera decennier, va? För liksom flera generationer, va? Så HD kommer att så småningom, inom ett år eller två, kommer att döma, göra domslut som kommer att gälla i flera generationer. om biologiska pojkar får tävla mot biologiska flickor. Oerhört viktigt domstolsfall som är på genium.
Och det blir en bra bridge till nästa ämne. Jag menar, tre av de här domarna är tillsatta av Donald Trump och förmodligen så kommer de att döma på rätt sida, vilket är att stå upp för de biologiska kvinnorna i det här fallet. Och jag hoppas att de tre konservativa domarna gör det. Men det var ju Donald Trump som tillsatte dem, och det är så här att ikväll, om bara några timmar, så kommer Donald Trump att få ett pris av Alabamas republikaner. De har helt enhälligt röstat fram att man ska tilldela pris till Donald Trump där han förklaras vara en av USAs bästa presidenter i historien, ungefär. Och det är inte mer politiskt än så. Man säger bara att du var en jättebra president, du gjorde jättemycket bra för nationen och du är en av USAs allra bästa presidenter. Och det priset kommer att delas ut ikväll av en representant från Alabamas republikaner på Trumps ställe då i Mar-a-Lago ikväll.
Ja, jag hörde att han skulle hålla tal, men jag visste inte om att det var på gång, så det var något helt nytt, så det var bra att du tog upp det. Men jag är inte ett skvatt förvånad. Jag menar, Trump, han är ju det är Gud och Trump i Alabama, för man är ju väldigt, väldigt religiöst område i bibelbältet nere, va? Så att det är Trump och Gud. Det är fortfarande Trump och Gud som gäller, så är det ju bara.
Ja,
Trump är Gud, kanske för många till och med, så att det är 2-1.
Ja, har du något mer?
Ja, till och med om du har talat om, det finns en komiker, en ståuppkomiker och även en skådespelare som heter Sarah Silverman. Hon är känd för att vara liberal och hon avskydde Donald Trump. Så hon är känd liberal i alla fall. Hon har nu gått ut och officiellt sagt att hon totalt förkastar det demokratiska partiet, för det har blivit i princip fascism över det hela. De kallar sig för progressiva, men det finns ingenting som är progressivt i deras politik. Och det handlar om det här med cancel culture. Alla måste tycka samma sak, ett flockbeteende, ett grupptänk, allt det där, va? Så att hon är, vad ska man säga, mer och mer, hon är väl antingen då en klassisk liberal, skulle jag gissa på. Det vet jag ju inte, men hon är mer en klassisk liberal, skulle jag tro, där man liksom, det demokratiska partiet som jag upplevde under många år, där det fanns ett stort tak, där man får tänka annorlunda, tycka annorlunda, man vill ha debatt, inte liksom cancel culture, liksom ingenting, det existerar liksom, det konceptet existerar inte överhuvudtaget, va? Och det är det hon är emot, att demokraterna har i princip blivit nästan ett fascistiskt parti. Och det håller jag med om, det är punkt slut. Jag har ju nämnt det förut i podden, va? Jag är i grunden ingen klassisk liberal, men aldrig i livet kan tänka mig att rösta på demokraterna. Finns ju inte en suck. Nej. Längre. Inte en suck.
Det är intressant att Sarah Silverman går i den här riktningen, för hon har ju varit, jag har följt henne i 12 års tid säkert minst, och hon har ju varit, hon är dels väldigt rolig, men hon har också varit väldigt antirepublikansk. Alltså hon driver ju stenhårt med republikanerna och har gjort det mycket mer än hon har drivit med demokraterna. Så hon har ju tillhört det liberala lägret i demokraterna, och att hon nu har blivit less på, ja, den här åsiktskorridoren som växer sig stark i partiet. Ja, hon måste ha vaknat upp för att göra det, för hon var inte som förut.
Ja, och på tal om komiker, jag har många av de här klassiska komikerna, om du vet till exempel Jerry Seinfeld, om du talar om Seinfeld, han och flera andra komiker då, i USA har det alltid varit så att komiker, sådana här ståuppkomiker, har alltid åkt runt till universitet. För universiteten genom åren har alltid varit det perfekta stället för ståuppkomiker. För man kan säga precis ta med tusan vad som helst. Men ståuppkomiker åker inte. Jerry Seinfeld, som då, vad ska man säga, jag nämner honom, är att han liksom ståuppkomikers superstjärna. Han liksom Ronaldo och Leo Messi. Ja. Den komiker, va? De vägrar åka runt till universitet nu. För universitetselever som för 20-30 år sedan skratta och ta med tusan allt, man fick skämta om vad som helst, har blivit så extremt intoleranta och, vad ska man säga, överkänsliga, att och man blir, vad ska man säga, kränkta för precis allting. Att stå upp komiker kan inte längre åka runt på universitet och göra sitt jobb där de gjorde för 20 år sedan, därför att elever idag kan inte hantera det. Och det visar också generationsskiftet, att det här, och även då demokratiska partiet, att det är ju framförallt liberalerna, när ståuppkomiker åkte runt till, och jag pluggade på universitet, så jag gick på många av de här komikershowerna när de kom runt, för det är roligt. Men man märkte verkligen då att då var det republikanerna som var emot och tyckte att det var för att, som inte tyckte, då var det demokraterna och liberala som tyckte att de här komikerna var roliga. Republikanerna och konservativa var lite grann, de var lite grann emot det där, för att det var de, det var liksom,
de drev med religion mycket, och de drev med,
precis, ja, de drev allt. De drev med allt. Nu har det blivit precis tvärtom. Nu är det republikaner och konservativa som uppmuntrar ståuppkomiker att få kunna komma tillbaka, medan demokraterna och liberalerna vill sätta stopp för det. Det har liksom blivit helt bakvänt.
Ja, men det är likadant i Europa. Jag menar, ta det här med liksom hädelseförbud och sånt. Det kanske fanns i Europa för 400 år sedan i Sverige, vad vet jag liksom. Och då var det sen då de konservativa höger som tyckte att det här är bra, och sen då vänstern på 1900-talet som var emot allt sånt där. Men nu är det tvärtom med islam liksom. Då är det liksom vänstern vill skydda när man får inte smäda Mohammed och sådana saker. Och högern tycker det, men varför inte ungefär?
Så att, och tittar vi på USA... om vi tar Berkeley, det ligger i Oakland. Berkeley är då ett område, och ett universitet kallar det för Berkeley, UC Berkeley, University of California, Berkeley. Under 60-talet, slutet av 60-talet, då var ju Berkeley känt för yttrandefrihet. Berkeley var ju, ska man säga, kärnan av USAs yttrandefrihet. Där allt man fick säga precis ta med tusan vad man ville. Va? Det var hippierörelsen drog igång, höll på där, och det var yttrandefriheten bara flödade ut i Berkeley. Idag, vad är det man förknippar Berkeley med nu för tiden? Det är de här vänsterfascisternas protester mot yttrandefrihet. Mot yttrandefrihet. Så Berkeley har gått ifrån att vara, vad ska man säga, yttrandefrihetens kärna till yttrandefrihetens motståndsrörelse. Det har fullständigt liksom slagit slint i de leden.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, har vi något annat?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej, men
det
okej.
Var min lista.
Då säger vi punkt för idag. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1284 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.